Välkommen till Magpodden. Här kan du vara med och lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om ett ämne som intresserar just dig just idag. För det finns ju flera olika kategorier på Magpodden som du enklast hittar på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Och där hittar du också porträtt på de som jag pratar med här. Och jag heter Bodil Bergman Hughes. Jag driver företaget Bergman Hughes Images här i Stockholm sedan 2009. Och jag är porträttfotograf med speciell inriktning på gravida och nyfödda. Och där har jag funnit en lycka och ett lugn som jag tycker syns i mina porträtt. I studion har jag också haft jättemånga fina och långa samtal med mina kunder som jag slutligen insåg var värda att delas med andra blivande och nuvarande mammor. Och så kom Magpodden till. I övrigt så gillar jag saltlakris, riktigt sköna soffor, riktigt roliga kvinnor, berg- och dalbanor, slapstick, riktigt sena kvällar, stora hjärtan, soulmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Idag är det sorgsöndag och ni kommer att få lyssna på ett samtal mellan mig och Malin om förlossningsdepression. Men några dagar efter att Malin hade fått lyssna på det här samtalet så skrev hon till mig. Och hon ville lägga till lite, förklara, sammanfatta och lägga till det som hon inte berättade i vårat samtal. Det kommer ni att få lyssna på efter det här samtalet. Jag kommer att läsa lite av vad hon skrev. Men nu börjar vi med Malin och mig när vi pratar om förlossningsdepression. Ja, välkomna ska ni vara allihopa hit till Magpodden. Där jag pratar med olika kvinnor i olika stadier av graviditet och mammaliv. Och jag har ju mina temadagar. Och idag så är det faktiskt sorgsöndag. Och det är min första sorgsöndag som jag skriver någonting på. Så jag skriver som det var en blogg. Som jag pratar någonting på. Och det kommer att bli några fler. Men idag så har jag med mig Malin. Som ska berätta lite om hennes anledning till varför hon finns på min sorgsöndag. Hej Malin.
Hej.
Och vi träffades ju förstås som jag brukar göra i studion hos mig. Och du har faktiskt, det är lite roligt nu. Det är särskilt som liksom lite... intressant, för du är en som har lyssnat på Magpodden och hittade den genom en annan och därför kom du till mig. Och nu är du på Magpodden.
Yeah.
Ja. Lite så här. Nu är cirkeln sluten.
Yeah.
Och när du var här så har vi fotograferat din mage och så har vi fotograferat bebisen. Men så har du två barn sen förut.
Mm.
Och då på slutet när du var hos mig sist så pratade vi plötsligt om förlossningsdepression. Det är bara, jag tror vi stod i hallen.
Ja.
När den kom upp sådär bara. Och då hade vi sett en gång förut också. Men det är sånt här, det är väldigt logiskt. För det är ingenting som man kastar ut sig första gången man ses över en kopp kaffe.
Nej.
Eller hur? Och då tänkte jag att men det här kanske kan vara något att berätta. Det är så här, nu pratar jag mycket här i början. Du ska prata mycket mer snart. Men jag tycker det är viktigt att folk förstår det här. Att sorgsöndag lurade jag lite grann på. Ska det här vara med eller inte? Varför, vad är syftet och såna här saker? Och syftet känner jag är väldigt viktigt att folk förstår att när vi berättar om saker som är jobbiga i vårt liv så, och lägger ut det på internet som är så officiellt det bara kan bli praktiskt taget, så är det ju till för att man anser att det ska vara någon nytta för någon. Att kanske någon annan som är i samma situation och inte vet vad de ska ta sig till kan få höra om någon annan. Det är mitt syfte i alla fall med det här. Och det vill jag att folk ska förstå. Och det har vi pratat om, du och jag också, Malin.
Ja.
Och allt du kan göra och allt du behöver göra, det är bara att berätta om din situation och så här var det för mig. Det är allt du har liksom att säga och det räcker jättebra. Och då tänkte jag bara höra liksom hur det började. Var det första barnet? Jag har glömt nu. Var det första barnet?
Ja, det var mitt första barnet.
Och hur länge sedan var det?
Hon har precis fyllt 7, så det är...
Ja, just det. Just det, för du har en liten pojke också som är lite yngre nu då.
Ja,
just det, en till. Får inte glömma. Men du sa nu när vi förpratade lite att det här är någonting som du fortfarande har lite slängar av. Vilket förvånade mig faktiskt. Det hade inte jag, visste jag inte om. Det är mycket jag inte vet. Det är mycket jag ska få reda på nu. Men när du säger det, vi börjar den änden. Är det något som du... Hur visar det sig nu? Det
blir lite jo, men allting kommer tillbaks. Liksom, tredje graviditeten och tanken på hur ska det bli nu första tiden med barnet och... Ja, och leva med tre barn. Så att jag har sökt hjälp igen helt enkelt.
Ja.
Och jag har ju liksom regelbundet fått hjälp de här 7 åren kan man säga. Eller ja, 5 år är det ju.
Förlåt.
Eftersom jag inte... Det är ju en stor grej att jag inte sökte hjälp först ganska sent.
Jaha.
Det är ju mitt första tips och råd är ju att söka hjälp.
Ja.
Men som sagt, fortfarande så... Ja, har jag jobbigt och oro och ångest.
Mm.
Och det har liksom... Jag kopplade till liksom att det började med första barnet och sen har det liksom gått i perioder de här 7 åren. Med andra barnet fick jag söka hjälp igen och nu tredje barnet så ja, var jag ju förberedd. Och jag mår bra nu. Men...
Jag tror det blir så där man har med något sånt där, att man börjar känna igen grejer och kanske tar tag i saker i förebyggande syfte. Det låter ju logiskt faktiskt.
Mm.
Och så var det för dig nu.
Ja.
Ja. Men var det så att du hade tänkt så hela tiden att du känner att nästa gång ska jag nog ta... Alltså förstår du efter att man tänker att jag kommer nog behöva gå och prata varje gång. Eller kom det nu? Att du känner det?
Jag pratar varje gång, du menar varje barn?
Varje barn tänker jag, precis.
Ja. Men med andra barnet så... Det var väl lite i samband med när jag blev gravid med andra barnet som det uppdagades liksom egentligen hur dåligt jag hade mått med första barnet. Så då blev det liksom att jag tog tag i allt det. Ja, för att det var då som det kom upp. Och nu med tredje barnet så har jag väl... Då har jag väl tänkt att okej, tänk om det händer igen. Och ja, sökt hjälp.
Ja, jag förstår.
Så det var inte... Ja, men jag har hela tiden mått bra, ska jag säga, nu det här tredje barnet. Så att det har inte varit...
Nej.
Akut på det sättet.
Hur gammalt är tredje barnet nu?
Hon är... 2,5 veckor.
Ja, just hon är inte med.
Nej.
Men du, jag tänkte på den här första gången. För jag hade ju inte någon djup depression. Men jag hade nedstämdhet, absolut. Och sökte hjälp för det. Och det var min mamma som sa till mig det. Att göra det. Okay. Hon sa att du är alldeles för... Du gråter för mycket. Det är alldeles för mycket. Det var för mörkt liksom. Och jag såg inte det själv. För jag hade ju aldrig haft barn förut. Så jag visste ju inte vad skillnaden var. Jag trodde så här skulle det vara. Det är hormoner och vad det kunde vara för någonting. Så hon var den som hetsade iväg mig. Och då fanns det en... Så jag tog kontakt med min BVC-sköterska och så fick jag en tid hos en psykolog då. Som de som var knuten till dem liksom. Och hur gick det till för dig när du väl började gå och få hjälp?
Ja, för mig så blev det liksom någon panikångestattack. Och då var min dotter 2,5 år.
Mm-hmm.
Alltså så att det tog lång tid för mig. Och liksom, ja, innan det kom till ytan och innan liksom jag bröt ihop. Och då så kopplade jag först det till jobbet. Så det var via jobbet fick jag hjälp. Och det var långt senare som ja, när vi började nysta i det här som vi började förstå hur jobbigt jag hade haft det liksom första tiden som mamma och det liksom inte var bearbetat. Så jag gick inte till någon specialist liksom på förlossningsdepression i början. Men och så fick jag hjälp via jobbet ett visst antal gånger via företagshälsan och sådär. Sen gick jag vidare själv. Och det ironiska är att jag ganska tidigt med första barnet så ringde jag faktiskt och sökte hjälp. Jag ringde upp en som jag hade läst om eller sett på internet som jobbade med förlossningsdepression och spädbarns psykoanalys. Typ.
Ja. Man,
ja, jobbade med mamman och barnet tillsammans. Och jag ringde upp honom då, liksom, när mitt första barn var litet. Och så ångrade jag mig när jag pratade med honom.
Varför det? Varför gjorde du det?
Ja, men det var lite som att jag kände att om jag går vidare med det här, då är det som att erkänna att jag har problem. Om jag inte går till psykolog, då betyder det liksom att jag mår bra.
Ja, det låter logiskt, det förstår man tänker.
Helt konstigt, men så då ringde jag upp honom då 2,5 år senare istället. Och hamnade inte hos honom utan hos en kollega och fick hjälp som var specialist på samspel mellan barn och föräldrar och liksom. Men då var jag gravid med andra barnet och så gick jag då med andra barnet. Så det blev lite konstigt liksom, för med andra barnet visste jag ju inte hur det skulle bli, men då gick vi liksom och pratade om hur det hade varit med första barnet. Så i ett års tid så gick jag först varje vecka och sen varannan vecka och fick hjälp och bearbetade liksom hur det hade varit att bli mamma och hur det hade känts och allting. Så gick det till för mig.
Men vad konstigt liksom att det var som att allt blev förskjutet på något vänster. Du hade ett barn i magen men pratade om det första egentligen.
Ja.
Kunde du, det låter bara konstigt för mig när du berättar. Kanske inte alls var konstigt för dig som var i det.
Nej, det var faktiskt väldigt bra. Det blev ju liksom att jag kunde tillämpa mina nya kunskaper eller det jag lärde mig om mig själv på mitt andra barn.
Ja.
Och fick en jättemycket bättre start liksom. Och min man var ju med på det här också. Det blev ju liksom att vi allihopa tänkte till kring situationen och hur vi gör med ett litet barn och hur ska jag liksom må bra i det här.
Ja.
Och då kunde vi liksom prata om hur det hade varit och se hur det är nu och så. Ja, men det var faktiskt, det funkade väldigt bra och jag mådde, jag kände mig frisk sen efteråt.
Ja, jag förstår. Men var inte någon, alltså, vad fick du för bekräftelse? Nu har jag mycket frågor här, jag vet inte vad som börjar. Men jag tänker på det här med att du kände det som normalt. Vad var det för nu ska jag se. Var ska jag börja? Ska jag börja med det andra stället? Jag tror jag börjar med det här. Vad var det som gjorde att du, vad var symptomen som faktiskt fick dig att ta tag i att söka hjälp? Även den här första gången när du sen ångrar dig.
Jag vill ju lämna tillbaka mitt barn på BB.
Ja, det är ju tecken på att det kanske är lite jobbigt alltid.
Ja.
Hur menar du då när du säger det? Det låter som ett skämt egentligen, men hur menar du på riktigt? Liksom? Hur kändes det? Det var som att du ville, alltså, hur kändes det?
Om det, ja, var förklara. Det var, jag fick liksom panik av att den där lilla varelsen var där och hela tiden skulle amma. Och hela tiden skulle vara nära.
Ja.
Och jag ville bara gå tillbaka till hur det var innan, när det var bara jag och min man.
Ja, just det.
Hon liksom störde, kan man säga.
Ja.
Störde mitt liv, så. Och sen, det var en tuff förlossning. Det var en positiv förlossningsupplevelse, men hon kom ut med, de fick hjälpa henne ut med tång. Och jag liksom hade väldigt ont sen i underlivet och amningen gjorde jätteont. Så att första veckorna, det var ju liksom inget roligt någonstans.
Nej.
Fast samtidigt, min man påminner ändå mig om att jo, men det var ändå bra och vi var ändå glada. Det var inte helt nattsvart egentligen. Fast det var det. Det är så svårt att förklara, ja, men alla känslor är ju samtidigt där. Men det var inget roligt i början. Men jag grät inte sådär som du sa.
Nej, det gjorde jag mycket.
Utan jag bet verkligen ihop och bara såhär, men det är så här det är. Första barnet liksom. Men ville helst att hon skulle sova liksom. Det var liksom inget roligt att gosa. Det var inget roligt att, ja, men hon bara fanns där.
Ja.
Jag vet att också det var, hon var kanske 2 månader eller ännu äldre. Första gången som jag verkligen hade en positiv känsla kring henne. Det blir lite överdrivet. Det var klart att jag tyckte om mitt barn, men då hade jag en tydlig upplevelse när jag träffade ett annat litet barn för första gången.
Uh-huh.
Och såg de här bredvid varandra, att jag ändå kände så här, men den där bebisen är min. Henne vill jag ta hem. Och då kom jag ihåg ändå att jag kände så här, men det var typ första gången som jag verkligen kände en sån här instinkt om att, men det där är min bebis.
Jag förstår, ja. Det kände jag liksom lite bortkopplat från det, som den här anknytningen och känna att den här starka instinkten. Ja, men jag förstår, men du insåg själv, det var duktigt ändå tycker jag, att, liksom, för att man vet ju inte hur det är innan man har varit med om det.
Nej.
Och ibland när vi sitter och pratar här med de som kommer till min studie, min första barn, så säger jag, för jag kände en väldigt stark så här, beskyddarinstinkt och en väldigt stark kärlek och väldigt stark och jag trodde liksom att det gör alla, men det gör man nog inte om man har en sån här jobbig upplevelse. Alltså, precis som du säger, så här förlossning, då är det någonting som händer där. Man liksom avtrubbar, eller det är något som händer helt enkelt.
Ja.
Och då sitter jag här och säger det till alla, visst är det starkare, tänker jag, kanske. Så kom jag på det sen, faktiskt inför vi skulle prata. För det här har jag hört förut, att det är ganska vanligt att just den här känslan inte infinner sig. Man känner sig på ett avstånd. Och tänk om de sitter och känner så med, vilken jävla press när jag sitter och säger, känner inte vad starkt, jag förstår det.
Ja,
man ska akta sig lite kanske, jag vet inte.
Det är ju svårt det där. Och sen som sagt, jag säger, det låter så hemskt. Jag kan tänka lite att om min dotter lyssnar på det här.
Ja, jag förstår det.
När hon blir stor. Det måste kännas hemskt för henne att veta att jag har känt så här.
Ja.
Men jag,
Jag tänkte faktiskt på det. I det ögonblicket som du sa de här grejerna så tänkte jag precis på det. Eftersom det här kan finnas kvar. Och då tänker jag så här, ha, men er, vi har ju fortfarande inte, det här går ju inte live. Så du får ju, om du verkligen ångrar att du har sagt det så det är inget problem. Men jag tänker så här samtidigt liksom att, men samtidigt så
det har ingenting med henne att göra.
Nej, precis. Det har inget med henne att göra.
En av grejerna som jag har fått lära mig när jag har pratat, det är att det handlar inte om att jag inte tycker om mitt barn.
Nej.
Och för att hon är hon.
Nej.
Och på grund av hennes egenskap eller någonting, utan jag tyckte det var jobbigt att bli förälder.
Ja. Och sen är det väl inte bara det, Malin. Det har väl etablerats någonstans, eller inbillar man bara, att det faktiskt har att göra med en kemisk obalans och det finns hormoner och allt möjligt. Det är inte bara liksom ditt mentala till. Alltså det, ja, det här är svårt att förklara. Men alltså det är inte bara hur du var förberedd för att vara förälder. För det händer ju saker också omkring. Ja. Är det inte så? Eller är jag ute och cyklar nu? Jag är inte säker.
Jag vet inte. Jag har inte, eftersom du inte fick hjälp just där och då, så har det inte varit så mycket fokus på liksom hur deprimerad var jag just då. Eftersom vi pratade 2,5 år senare så har vi, ja, det blev ett lite annat.
Ja, det förstår jag. Man har inte mitt i det. Jag tänkte på det också med mitt barn. För jag vet att min mamma var ju så, jag fick ju barn sent. Min brorsa är 4 år äldre men fick barn typ ett decennium före mig. Och så det var ju andra barnbarnet, eller andra barnbarns omgången kan man säga. Och hon var så kär i barnet, vi bodde i samma stad. Det var helt andra möjligheter att umgås med sitt nya barnbarn. Och då vet jag att någon gång kom jag ihåg att hon satt, för jag hade mycket ångest kan jag säga, men jag var ledsen. Och det var liksom inte, jag tyckte det var bökigt och ens. Jag hade väldigt svår med omställningen att bli förälder. Och då vet jag att en gång så satt hon och höll med Emma, hon var några månader. Och hon grät, mamma grät. För hon var så ledsen över att jag, hon tyckte inte, hon såg att jag upplevde glädjen med Emma. Förstår du? Så hon blev ledsen över att se att jag inte. Och då så kände jag någon sa att, men det är inte sant. För jag har mycket glädje i henne. Alltså det är bara att det liksom är både och samtidigt. Vilket är väldigt svårt att förklara för dem som inte varit med om det. Att jag kunde vara så frustrerad att jag stod och grät i duschen. För att jag inte hade fått en sekund för mig själv. När min man kom hem. Och inte såg, och samtidigt så hade jag andra sekunder jag njöt av henne. Alltså det var väldigt blandat. Väldigt konstigt. Och det är väldigt underligt att förklara. Och det är mycket, man känner, man får då ett samvete att man inte älskar sin unge hela tiden. Alltså det är lite jobbigt att prata om faktiskt. I alla fall då, nu tycker jag inte det är jobbigt. Men det är konstigt och det är svårt att berätta det för andra.
Men, och jag har ju varit ledsen över då att, åh vad tråkigt, vilken dålig start vi hade. Men nu, bara de här dagarna med mitt tredje barn, med lilla Elin, så har jag liksom, när jag suttit och gosat med henne och masserat hennes fötter och så här, jag har ändå fått som blickar tillbaka. Så här, men jag satt och gjorde det här med mitt första barn, med Malva.
Som hon hade. Just det, var bra.
Och så känner jag att men jag hade nog liksom fina stunder med henne också. Ja. För att efteråt så har det här svarta och jobbiga liksom tagit över handen, eller tagit över alla minnen. Och så då har jag varit lite glad nu att jag har kunnat liksom återupprätta.
Det förstår jag verkligen.
Att du min känner första tid, liksom, att, ja, men det var bra också. Liksom.
Ja.
Men jag tror att jag blev så chockad, eller jag förstod inte själv. Jag säger att jag ringde och liksom sökte hjälp. Fast det var liksom en absurd känsla som, helt out of character för mig. Så. För egentligen, så, som jag kommer ihåg det, så kunde jag inte formulera att jag mådde dåligt, hur, på vilket sätt. Och min man säger att han förstod ingenting. Han såg att jag var ledsen och hade jobbigt. Och så här, men som vanligt. Eller liksom, det var jobbigt att vara föräldrar båda två. Liksom.
Ja, just det.
Och jag tror ingen annan runt omkring har kommenterat att de såg att det var liksom, eller förstod hur jobbigt det faktiskt var.
Men det är fascinerande. Men det tycker jag är så intressant. Att någonstans mitt i allt det här som inte kunde definiera, så satt du ändå och ringde liksom. Det var som att det var någon autopilot som gick på och sa, här måste vi göra något. Det är intressant, är det inte?
Jag tror det var liksom någon formulering. Det stod liksom så här, känner du så här och så här? Och jag bara, och så ringde jag.
Ja, just
och
det.
Sen så mitt i det samtalet bara, men vad håller jag på med?
Ja.
Nej. Det är inga problem.
Ja, men, och det, så du var ändå, du kom ändå fram och pratade med honom och sen så liksom avbröt du ungefär.
Ja,
just det. Ja, okej. Okay. Ja, men det är spännande. Men då, och så tycker man det så här, vad intressant det är nu liksom, att du sitter med tredje barnet. Mm. Någonstans. Det var kanske lite otippat den där första månaden när du hälsade väl tillbaka. Liksom.
Ja, jo. Jo men och det kan man ju säga nu inför tredje barnet. Så var det liksom, ska vi ha ett tredje barn? Tänk om det händer samma sak igen. Just som du säger, jag tror som sagt, det handlar inte bara om min inställning till att vara förälder. Utan det handlar ju om lite i huvudet också. Ja. Och det kan man inte styra över. Så då, ja, man vet
blir lite orolig, jag förstår det. Din man då, var han orolig över det? När han började fatta, vilket ni tydligen inte fattar riktigt för andra barnet, hur det hade varit. Var han orolig liksom mer än man kanske är annars också?
Ja, jo men han har varit orolig och han har också varit med i processen i bearbetningen liksom från min sida. Och varit väldigt stöttande och förstående och liksom, för han vill ju att jag ska må bra också.
Ja, visst.
Ja, så vi har pratat jättemycket om det.
Ja,
då när det under det året som jag liksom fick hjälp så var det ju i princip att först gick jag och pratade med min psykolog och sen gick jag hem och så hade jag liksom en terapisession med min man.
Ja, efter behandling.
Ja, vi liksom vi fick prata om det tillsammans.
Hur ofta pratade du med psykolog då när du var inne i den svängen?
Ja, men det året så var det först varje vecka, jag hann gå några gånger, eller nästan 2 månader innan mitt andra barn kom. Och sen så när han hade kommit så gick jag varannan vecka i ett helt år.
Ja.
Så att jag hade mycket att prata om, men liksom, som sagt, det var ju först 2,5 år efter att som jag tog tag i och det kom upp till ytan.
Mm.
Jag hade väl liksom förstått att jag mådde dåligt. Men också började kunna formulera det. Men det kändes också så långt att söka hjälp. Det kändes som att det var ett misslyckande. Eller du skulle erkänna.
Ja, jag förstår. Det är ett etablerande av att det finns ett problem helt enkelt.
Precis,
så är det verkligen. Och det är det som gör att väldigt många människor som mår mentalt dåligt inte söker hjälp.
Ja.
Och att det finns så otroligt. Det är nästan som att man måste ha en förebild som har sökt hjälp för att göra det själv. Liksom.
Ja.
Eller att det ska vara så otroligt dåligt som man fattar att nu är det illa. Förstår du?
Ja, men för jag kunde ändå fungera i vardagen.
Ja.
Ja, och jag gick till jobbet och liksom. Och det funkade ju rätt så bra.
Mm.
Liksom. Sen att jag var väldigt orolig för allting. Och hade inte kunde se fram emot. Jag var väldigt rädd för att resa och liksom ta mig. Ja, men det fanns ju massa saker där som kanske inte var helt bra. Men det gick ju att leva ändå.
Ja.
Och vi hade det bra. Och liksom, ja.
Men vad säger du, var det liksom, om man ser tillbaka på det här som var det värsta. Jag tänkte på liksom. För jag funderar på de här människorna som lyssnar på oss nu. Och de som kommer att lyssna på oss i framtiden. Och som kanske lyssnar. För jag kommer ju att tagga det här inlägget. Och det kommer att vara liksom förlossningsdepression. Så folk kommer att söka på det här. Och då tänker jag så här. Vad ska man göra? För nu backar jag igen. Jag vet att jag säger en sak ofta backar. Men det får folk leva med. Det var nämligen så att jag läste ju den här blogginlägget av en vän till mig. Som bor norröver. Som skrev på sin blogg om sin förlossningsdepression. Plötsligt efter typ. Ja, det var nästan ett år in på barnets ålder. Och fick otroligt mycket gensvar på det. För hon förklarade, hon skrev så väldigt tydligt hur det var. Och då tänker jag liksom att, vad ska man, det där som du läste liksom, vad ska folk känna igen sig i? Jag tänker det kanske är någon som tycker att, nej men jag har det mycket sämre. Hon märker, jag vet att du har haft det jobbet. Tänker jag, vad var det som stod i den där annonsen till exempel som gjorde att du kände, ja det här är jag?
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg, det är det som är. Ja, lite mystiskt. Det är ett tecken lite det här.
Ja, okej. Okay. Ja. Men om vi ska hitta på egna små kriterier då.
Ja.
Vad tycker du folk ska liksom reagera på? Och så, de som är nya mammor som inte vet att det finns något annat. Vad skulle du vilja säga enligt din erfarenhet? Ska man liksom tänka, om de upplever något speciellt då ska man kanske tänka att nu kanske jag ska söka hjälp. Om du har något sånt du kan eventuellt komma med.
Ja, men bara, om man bara tänker den tanken. Kanske jag ska söka hjälp.
Ja.
Då ska man göra det. Och sen då. Det värsta som kan hända är att man pratar med någon och inser att jag kanske inte behöver hjälp.
Ja,
men
visst.
Antagligen så behöver man någon hjälp om man tänker den tanken. Sen behöver inte det betyda ett års terapi. Det kanske räcker med ett samtal. Det kanske räcker med att man pratar med sin BVC-sköterska. För det till saken här att jag inte hade någon BVC-sköterska som. För hon slutade och det kom vikarier. Så jag blev inte uppfångad heller av någon BVC.
Nej, just det.
Men har man en bra BVC-sköterska så kanske det räcker.
Det kanske gör. Ja. De har ju mera sånt där nu, har de inte det? Det är enkäter för alla, tror jag. De vill fånga upp de här som har lite depressionstendenser, tror jag. Har jag hört. Jag har inte sett enkäten själv, men jag fick höra att det hade kommit. Jo, men
det har jag fått fylla i nu.
Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Det tycker jag är en bra grej, för det fanns inte när jag fick barn. Något sånt.
Och det var inget som pratade med, nej, med mitt första barn heller.
Nej.
Precis. Bara väga och mäta.
Ja, det är så det är. Men det har förändrats. De har förstått att det finns mycket. Och nu säger jag alltid så att jag ibland tänker att jag borde förbereda mig innan egentligen. För jag brukar i nästan varenda samtal säga att jag inte är faktaruta. För jag känns som att jag inte vet någonting om statistik på någonting. Så jag måste nog googla det här sen och kanske lägga ut det. För jag förstår det att det är ganska vanligt i olika grader. Mm. Och att det är mycket vanligare med tanke på hur mycket det pratas om det. Så är det väldigt lite prat och mycket... Med mycket hög statistik jämfört, tror jag menar. Så att det är ingenting som är ovanligt. Och sen finns det olika grader av det förstås.
Ja, och jag tror där, det förstår väl också, om jag googlade förlossningsdepression så kunde jag inte känna igen mig i det här värsta scenariot.
Nej.
Och då kände jag så här, nej men då mår jag väl nog ganska bra ändå.
Just det.
Så att, ja, som sagt, det finns olika grader och man ska ju inte vara rädd att söka hjälp även om man känner sig ganska bra, för det är ju bra. Alltså det blir som i förebyggande syfte så att det inte går för långt.
Ja, precis.
Blir för ledsen och för deppig. Och, ja.
Nej men verkligen, och den här frustrationen och djupare. Och det är så jobbiga känslor det här, för det är så himla skuldbelagt att inte bara vara lycklig hela tiden när man har en ny bebis.
Mm.
Man ska liksom vara lycklig och lycklig. Och det, jag vet inte om det är orättvist nu, för visst finns det annons, eller så här, artiklar där de behandlar det här till tungt att vara mamma, men jag vet inte, alltså jag tror nog att det finns inte tillräckligt av dem. Och framförallt så är det så svårt också att förklara hela grejen. För att det är inte ensidigt. Man har även mycket lycka och mycket kärlek. Kanske inte om man har en sån som du börjar med. Men alltså, man alltså svårt att anknyta. Men det kommer. Och även de som har andra varianter. För jag tror det finns nästan lika många varianter som människor faktiskt, måste jag nog tippa. Så är det så svårt att prata om. För man vill inte säga liksom att man inte... Att man är frustrerad på bebisen. Eller, alltså det är svårt att yppa sådana grejer som mamma. Det är det.
Men för mig så var det... Jag kan inte komma ihåg att jag skämdes och inte vågade berätta. Utan det var mer att jag inte fattade att jag kanske borde berätta.
Ah, okay.
Utan det var bara jobbigt. Jag bet ihop. Så här är det väl.
Mm.
Och liksom... Ja, det var liksom inte... skämmigt heller, och jag kunde väl erkänna att jag tyckte det var jobbigt att vara med min bebis också.
Mm.
Men så här, för det tycker väl alla också. Att, ja. Och man får inte duscha i fred. Och man får inte,
men det där är just det som man skämtar om, att inte få duscha i fred. Det här är grejen, tycker jag, liksom att nej men det var jättebra att du kände så. Det tycker jag låter mycket bättre än hur jag hade det. För jag vet att jag till exempel inte... Jag var med i en jättebra mammagrupp som jag sen kom in i. Jag var några gånger och sen så kom in den här perioden när jag inte mådde bra. Och då var inte jag med där. Sen så något halvår senare, sen jag fick barn i november. Jag kom framåt maj, april. Då kom jag med den gruppen igen. Vilket gett mig jättemycket glädje. Men sen där innan det stängde jag in mig. För jag tyckte det var svårt. För jag kände verkligen att det var väldigt tungt. Och det var mycket frustration och det var mycket sånt. Och jag kunde inte riktigt berätta. Alltså man kunde säga orden, men värdet i det för mig kom inte fram. Och när jag tänkte på hur mycket jag kände mig frustrerad, så var det, då var det skämmigt. För mig var det där personligen, kände att nej, de här orden jag säger speglar inte egentligen hur jag känner. Utan det blev som den här gamla klassiken att man inte fick duscha och sådär. Men det här tror jag, som sagt, det finns så många upplevelser av hur det är och hur det hänger ihop. Men jag tror det finns en problematik i det här. Att man inte kan förklara att man har en kärlek också.
Ja.
Och en glädje också. Och de här djupaste känslorna av att lämna mig i fred bara 5 minuter.
liksom. Ja.
Det är väldigt svårt att förklara den grejen och inte känna sig ond, ska man säga. inte känna sig fel. Det är mycket press på det. Och jag tror att de flesta känner så. Och även de som inte har förlossningsdepression. Men det här är någonting som är svårt att prata om, alltså, tycker jag. Och för barnen. Tänk om de får reda på hur man kände ibland. Det är inget bra. Oh my gosh. Nej, det är inte lätt alltså att vara mamma och ge sig in i den där världen. Verkligen. Men nu när du har din nya bebis nu då, som är väldigt ny faktiskt. Känner du liksom, nu är det väldigt nytt, men jag känner bara, har du någon känsla av att nej, det gör jag på ett annat ställe nu?
Ja, jo men det är jättetydligt.
Okay.
Och att jag verkligen kan använda mig av erfarenheten som jag har sedan tidigare. Och jag, Och när det gäller att må dåligt speciellt så vet ju vilka varningstecken jag liksom själv kan se. Och min man vet också liksom,
ja.
Och kan se. Och sen så på något sätt, livet är ju, ja, jag är på ett annat ställe. Jag har mina två andra barn och det är fullt upp och det är kärlek till dem också. Och det är liksom, jag var så ensam med första barnet också. Mm. Liksom, man blir så isolerad, men nu är jag mitt i livet och allting snurrar på och det är,
ja.
På ett annat ställe.
Vet du, jag tror att det handlar mycket om, återigen sitter jag här och gissar då med statistiken, men att det handlar mycket om att det är första gången alltså. Och att det är så nytt och man vet inte om man har liksom, och att det är svårare att få en förlossningsdepression med tredje barnet än med första, liksom, förstår du?
Ja.
Misstänker jag.
Men då vet jag ändå att jag har hört om andra som har fått det med andra barnet.
Ja, du har det.
Mm.
Ja, du ser, nej, jag har säkert fel om det. Jag bara funderade på om det var, för jag vet att jag hade också mycket höga krav på mig själv som var helt onödiga. Alltså mammakrav, som jag fick lite koll på när jag gick på några samtal då. Så sen blev det ju mycket bättre. Och tänker jag på det, att det där tror jag släppte på ett annat sätt när man får mera barn. Man har ju olika problematiker. Så.
Jag är inte alls lika orolig liksom,
nej.
För allting här i världen.
Som nej, jag förstår.
Då slipper jag ju den, det också. Liksom. Då hinner jag vara mer lycklig.
Ja men gud, eller hur? Du hinner vara mer lycklig för att ha tre barn. Det tycker jag var härligt att höra. Men det är kanske det som är grejen. Och sen är det så intressant nu att du har att du är med engagerad amnings, du tycker om amma mycket och länge och är engagerad lite amningshjälpen och lite sådana saker. Eller är du det? Det
är jag inte engagerad.
Nej, det är du inte. Nej, svårt men... inte det.
Kanske jag blir.
Ja, kanske du blir. Precis. Men vad roligt. Nu är så här, nu tittar jag på min klocka och det har gått en halvtimme. Och jag tror faktiskt att det kan vara bra så. Och då tänker jag lite grann på, vi ska ju faktiskt prata, du och jag, även om ett annat ämne sen om tips och ett sak som du vill förmedla, ska vi säga. Som du har på ditt mammaliv, som du verkligen vill förmedla. Det ska vi absolut se till att få inspelat. Men om vi säger att det här... samtalet som ska ligga under sorgsöndag får vara lite klart då. Känns det okej för dig, Malin?
Ja.
Mm. Så får vi hoppas. Så tips, det hela tipset vi har att säga, det är väl, om man ska vara så här lite enkel, så är att sök hjälp liksom. Gör det. Så.
Ja. Eller? Precis. Vänta inte.
Nej, vänta inte. Utan känns det för motigt så sök hjälp. Och som du säger, det värsta som kan hända, eller det värsta som kan hända, något som kan hända är att de säger att det går så bra så. Eller vad vet jag, de säger att du kanske inte kom på att du inte behöver.
Ja, eller att man själv inser att
ja, precis. Det går bra. Och annat så får man den hjälp man behöver. Och det blir hur bra som helst i så fall. Så precis. Nej men du, vad bra. Tack så jättemycket Malin för att du ville berätta om det här. Jag tror det kommer att vara bra för en del att få lyssna på det. Och så får de väl höra av sig till mig om de vill veta mer. Så får du se om du vill berätta mer i så fall. Vi får se vad som händer med det här.
Ja.
Okej, då säger vi hej då och tack för idag.
Ja, tack.
Hej.
Hej.
Ja, så gick vårt samtal häromdagen. Och nu ska du få höra vad Malin skrev till mig som hon ville att jag skulle föra vidare till Magpoddens lyssnare. Så här skriver hon. Om jag skulle sammanfatta min historia så skulle det vara något sånt här. Jag fick en förlossningsdepression den första tiden med mitt första barn. Men eftersom jag inte sökte och fick hjälp så kom jag aldrig riktigt ur depressionen. Även om jag mådde bättre så småningom. Så jag blev allmänt låg, nedstämd. Liksom allt blev jobbigt, inte bara vara förälder. Och började till och med få ångestattacker till slut. Och först då sökte jag hjälp. Och då insåg jag att jag hade haft en förlossningsdepression. Och inte att det bara hade varit jobbigt. Och att jag behövde bearbeta den. Malin känner också att hon kunde ha beskrivit sin förlossningsdepression lite mer och berättat om fler känslor och när känslorna ledde till problem i vardagen. Hon tycker att hon missade en rätt stor del av sin historia och då skriver hon så här om det. När jag pratade med min man påminner han mig om att jag inte kunde vara ifrån mitt första barn första året på grund av skuldkänslorna som jag fick för att jag ville vara borta från henne. Det här ledde till problem då jag inte till exempel kunde gå och handla medan min man passade bebisen en stund och så vidare. Jag blev otroligt oflexibel och kände mig instängd, trots att det var så att säga mitt eget fel. Dessutom gjorde oroskänslorna att jag tänkte ut massor av problem som kunde uppstå i min vardag. Till exempel, tänk om hissen fastnar, tänk om det blir stopp i tunnelbanan och så vidare. Jag var också rädd att hon skulle vakna och vara ledsen när vi var på språng eftersom jag inte alltid kunde trösta henne. Och det ville jag ju inte visa för folk. Detta gjorde att jag isolerade mig och mer eller mindre stannade in i lägenheten de fyra första månaderna. Att ta mig till VVC var en fasa och så vidare. Det som jag faktiskt pratade om, att jag kände distans till mitt barn, hade svårt med anknytningen. Det blev ju bättre med tiden, men det blev inte bra förrän efter terapin, för jag behövde hjälp med att börja om. Malin skriver också att det var svårt att ge råd, att vi kanske kunde ha pratat mer om vad vi lärde oss som gjorde att vi blev hjälpta. Hon skriver, du berättade superkort om att du fick hjälp och sa att du hade höga krav på dig själv, och så var det för mig med. Sen var det viktigt för mig att förstå att det inte handlade om att jag inte tyckte om mitt barn. Jag blev också hjälpt av att få sätta ord på mina förbjudna känslor och gråta ut och slippa vara stark för en kort stund. Och att jag nu försöker hitta sådana stunder i vardagen för att liksom lätta på trycket. Jag och min man pratade även om att det svåra med förlossningsdepression är ju att det är svårt att avgöra när man mår för dåligt och behöver söka hjälp. Det är ju jobbigt för alla att få barn med för lite sömn och alla känslostormar. Och jag tror att alla får förbjudna känslor, liksom, både mammor och papper. Men att det skiljer mycket från person till person hur man hanterar de här känslorna. Den stora lärdomen från min historia är i alla fall att man inte ska vänta med att söka hjälp eller prata om hur man känner. Och att inte jämföra sig med andra. Jag borde ju ha sökt hjälp, men tyckte inte att jag mådde tillräckligt dåligt. Det var Malins tillägg. Tack för idag hörni, tack för att ni har lyssnat. Och om du känner att du behöver hjälp, så säger både Malin och jag till dig att sök hjälp. Det finns hjälp att få. Och du är inte en dålig mamma.